Ja, det där var musik som jag tror att många Tyresöbor känner igen. Det var nämligen musik från en av dina skivor. Välkommen Jessica Falk.
Tack så hemskt mycket.
Och det som är roligt det är ju att jag fick ju äran att intervjua dig förra sommaren. För då var det ett par kompisar som sa att vi skulle gå ner till Notholmen. Väldigt dålig koll på musik. Men då sjöng du där med en kompis.
Johnny Hansen.
Ja, och det var en fantastisk kväll på Notholmen faktiskt. Och då fick jag äran att intervjua dig efteråt så att vi även du fick berätta lite vem du var.
Just det. Ja, men det var verkligen en fin kväll. Och senare på hösten, i november då, 23, så släppte John Johansson och jag en duett. There's Always Love, som jag har skrivit i Nashville. Så det var väldigt roligt. Så den har snurrat på lite här och där faktiskt. Så ja, väldigt fin kväll var det.
Ja, jag vet. Och sen har ju då alla våra lyssnare fått njuta av din musik i sommar. Och vi har haft en sommarslinga och där var du med. Därför du besökte en av våra pensionärsorganisationer, SPF, och spelade för dem.
Just det. Berätta lite grann om min livshistoria som jag brukar göra i mina inspirationskonserter. Så jag väver ihop lite om mitt liv och berättelser, anekdoter för att jag vill peppa människor att ta vara på sina liv. Och så väver jag in musiken i det då.
Ja, men nu ska vi inte bara prata musik. Vi ska prata musik också, men vi ska framförallt prata om att du kommer ut med en bok.
Just det.
Vad heter den?
Från Kaulak till Nashville och kommer ut 12 september.
Ja. Och jag såg faktiskt ett inslag med dig på TV4 morgon var det va? Den 10 augusti.
Just det.
Där du berättade om boken och och historien bakom den.
Ja, precis. Så gott jag kunde på de där 9 minuterna.
Var det 9 minuter?
Ja. Ja. Så det var väldigt spännande. Det var första gången jag fick berätta just om mig så där. Jag brinner för att hjälpa, ja, finnas där för människor så att de inte känner sig ensamma. För att alla människor kämpar på sitt sätt. Alla får vi någonting på vår lott. Och det är så lätt att känna sig väldigt ensam om det blir tunga grejer. Och jag kände mig ensam i jättemånga år. Och man är lite rädd kanske för att dela med sig. För man kanske tror att människor ska tycka att man är lite konstig. Eller att ingen har varit med om det.
Nej, och du har varit med om ganska tunga grejer. Du har haft ganska liksom svåra motgångar. Du hade en ganska tuff uppväxt.
Ja, precis. Och det som är genomgående, den röda tråden genom boken, det är ju att pianot och musiken har, man kan säga att det har räddat mitt liv. Och sen också mina Nashville-vänner då, som där jag började åka 2010. Och där vände ju verkligen hela mitt liv, kan man säga.
För du hade både en pappa som kanske inte var den snällaste, va, mot dig, eller?
Nej, precis. Jag berättar ju också det att alla har vi liksom, alla människor är olika. Och han hade en tysk uppväxt och jag berättar i boken också en förklaring. Att jag tror ju själv att han berättade för mig när jag var liten att hans mamma, min farmor, då, brukar slå honom med läderbälte så att huden sprack. Och det är klart att det gör ju något med människa. Men det betyder ju inte att det blir lättare för mig. Det är en förklaring, men jag kan ändå inte förstå att han kunde förmedla de här mörka grejerna till mig då. Han hatade verkligen att jag spelade piano till exempel.
Men jag skrev också, varför hatade han det för?
Jag vet faktiskt inte. Han sa alltid att jag skulle sluta spela på pianot. Men mamma köpte ju det till mig för att hon kände väl att det fanns någon talang där. Så jag är väldigt tacksam över att hon gjorde det. Fick support av min moster då. Mm. Men jag vet faktiskt inte varför han inte gillade det.
Han ville hellre ha en pojke, när din bror föddes, hade han sagt det när du var liten.
Ja, precis. Jag var 4 år då när de kom hem från BB. Och jag var ju så otroligt lycklig att jag skulle bli stora syster. Ja. Och så, ja, det här berättar ju i boken också. Att han vände sig om då, min pappa, till mig och säger: äntligen fick jag en son. Och det är sånt där man aldrig glömmer. Det har gjort väldigt ont och jag ska faktiskt hoppa fram till den här låten som vi hörde, I Don't Know Why. Det låter ju väldigt mörkt och tungt. Och det har ju varit också.
Vi ska spela hela låten på slutet av det här programmet så att man får höra mer av texten. För i början tog vi bara en liten teaser.
Ja, precis. Nej, men jag tänker att det finns en förklaring till hur människor agerar. Och jag fick ju då ett tillfälle när han gick igenom en hjärtoperation 2006. Och då hade han inte velat haft någon kontakt med mig under många år. Men ringde då från sjukhuset och sa: kan du förlåta mig allt jag har gjort och sagt? Vill du träffa mig? Och det gjorde vi. Vi sågs, vi pratade 7 timmar i min sommarstuga. Och ja, det är sådana minnen som jag kommer alltid att komma ihåg det. Och då sa jag till honom att jag kan absolut träffa dig, men då vill jag att du lyssnar på mig. Hur det har känts för mig under hela min uppväxt. Och hur ont du har gjort i mig. Och det gjorde han.
Han kunde ta det?
Ja, han grät och han sa vad fel det har blivit. Och det var första gången jag fick en kram av honom. För det sa jag också, att du har aldrig kramat mig. Och han var väldigt ångerfull. Så att därför så skrev jag den här låten. I don't know why I have so much love inside. Så andra versen handlar ju om just det här mötet. Och ja, father mine, you only gave me pain. I have things in my heart that I can't explain. Now you come and ask me to forgive. There are tears in my eyes because I'm saying yes. Jag säger ja till förlåtelse. Och det var ju frigörande verkligen. Och jag brukar säga det i mina föreläsningar också, att det svåraste kanske en människa kan göra är att förlåta. För att då kanske man tänker, jag tänker inte förlåta den där. Han har sagt si och så, och han har gjort det och det. Och då menar ju inte jag att man ska förlåta handlingen, för det kan ju vara oerhört svårt.
Mm.
Men många gånger när människor säger saker till en, så alltså det är mest mottagaren som bär på det. De kanske inte ens har en aning om hur mycket de har sårat mig.
Nej.
Och då blir det ju jag själv som svärtar ner mig. Så antingen så måste jag ju berätta för den här personen att du har sårat mig, som jag gjorde med min pappa. Eller så måste man ju faktiskt bara låta det gå.
Släppa det. Ja. Men det här med att du också åkte till Nashville, var det... För att är det inte också så, nu kan inte jag så här mycket musik om... Nashville-musik, men är det inte också väldigt mycket smärta man sjunger om? Inte det en del av hela den här folk har inte haft det lätt i USA, folk har haft det väldigt tufft faktiskt, så att många med, vad kallas det, country western låtarna, vad heter den musiksorten som du sjunger?
Ja, jag har ju en blandning av traditionell country och countrypop.
Ja.
Men det är ju, som du säger, väldigt mycket storytelling. Man berättar liksom historier och de sitter där i sina lastbilar och lyssnar på historier. Liksom,
ja, det är historier. Mm, ja. Mm. Så att man delar på något sätt.
Ja, men precis.
Sin smärta.
Ja. Och det som var så roligt är att jag har ju aldrig drömt om att åka till USA. Och aldrig drömt om att bli artist, utan jag hamnade ju där av en slump, kan man faktiskt säga. För att min mamma omkom ju i tsunamin 2004, och det är 20 år sedan i år.
Då hade du inte varit i Nashville?
Nej. Och jag var en pianist och skulle bli klassisk konsertpianist och hade aldrig ens haft i tanken att jag skulle skriva musik. Och jag, efter tsunamin så... Ja, det var ett till dödsfall i vår familj och jag har varit djupt deprimerad av förklarliga skäl.
I många år, va?
Mm, ganska precis 5 år av tyngd med ångest och bara mörker, kan man säga. Jag hade väldigt svårt att spela. Men så den här septemberdagen 2009 så vaknade jag med den här tyngdkänslan igen. Och då kände jag bara, jag var så arg på att nej, nu får det vara nog. Alltså jag kände bara att jag måste ta kommandot över mitt liv. Jag visste inte hur. Men jag knuffade lite där på min man i sängen och sa, jag måste börja leva och jag tar en promenad nu. Jag ska se om jag hittar livet.
Ja, ja.
Och när jag kom tillbaka så hade jag skrivit min första låt, Let Them Know This Girl's Here to Play.
Men du hade ändå, trots att du hade ganska tufft när du var ung och även var med om ganska obehagliga saker när det gäller liksom, ja, du har någon vaktmästare där med övergrepp och sånt. Du kunde liksom inte lita på män. Ändå träffade du en man som du har hållit ihop med. Ni har hållit ihop jättelänge.
Ja, och han är världens bästa. I första oktober, då är det 25 år sedan vi träffades.
25 år? Ja, det är ju fantastiskt. Och ni fick en dotter tillsammans?
Ja, precis. 2002.
Och efter det så dog din mamma?
Ja, 2 år efter, 2004.
Så den här depressionen du hade, det hade du när din dotter var väldigt liten?
Ja, precis. Och jag beskriver ju också i boken att det var ju tack vare att jag hade min dotter och min fantastiska man som jag hade något att leva för. För det var väldigt tungt. Min mamma var 53 när hon omkom.
Och, bara 53?
Ja, och sen 1,5 år efter så dog min mammas bästa väninna och min gudmor, 55 år, i lungcancer. Och... det som var skillnaden på de här, det är olika typer av död, därför att mamma kom ju hem med en kista och det sista jag har av henne, som är väldigt fint att ha idag, det var när hon åkte och så vände hon sig om i dörrposten och så säger hon, hej då, nu åker jag till paradiset. Och det var liksom det hon gjorde ändå. Ja, men jag fick ju aldrig följa henne till slutet, så det var väldigt svårt att förstå att hon var död, eftersom man fick inte se kroppen, för de var ju så sargade efter värme och allt vad det var. Så hon kom ju hem med en kista där. Och sen så kunde jag följa min gudmor och alla hennes behandlingar till slutet. Och vi pratade om livet och mammas och hennes relation. Och det var otroligt roligt.
Mm.
Men vid ett tillfälle så stannade hon upp och så tittade hon på mig. Och så sa hon, Jessica, jag ångrar hela mitt liv.
Ångrar hela sitt liv?
Ja, och jag ryser när jag säger det. Hon var 55 år och jag var ju alldeles chockad. Och hon berättade vad hon hade önskat att det hade skulle ha blivit av hennes liv. Och så säger hon i nästa sekund att, Jessica, det är tjejer som du som får saker att hända. Så känns det rätt, så kör. Och ångra ingenting. Och det kände jag ju verkligen där och då, att jag inte ville ångra något. Men jag var ju så tyngd av all sorg. Så några år senare så skrev jag ju låten Just Do It. Men de här orden från henne, ångra ingenting, de har ju följt mig hela tiden nu, vad än jag har varit med om. Så har jag försökt att hitta ljuset i tunneln, eller vad jag ska säga. Och jag vill verkligen inte ångra något. Så är det saker som jag mår dåligt av eller det känns fel, så försöker jag bryta dem så gott jag kan. För jag vet att det tar så mycket energi och tiden på jorden är så kort. För man vet ju ingenting om imorgon. Mm. Och det kan låta stressigt när jag säger det, men för mig är det ingen stress, utan jag vill njuta av livet varje dag. Och det finns alltid små bra stunder varje dag. Det kan vara att solen värmde så gott.
Ja,
jag kom hit till studion, aha, till
exakt.
Exempel.
Ja, du hittar
att man,
dem.
Man förstärker de här små sakerna som faktiskt kan bli de stora.
Jag har skummat din bok. För jag fick den som en pdf, som det heter. Så jag har bara läst lite grann. Men det som är fascinerande, när man liksom kollar ditt liv, det händer ju många tragiska saker egentligen. Även med min dotter var ni med om en väldigt tragisk grej. Att din dotter ramlade ner för en trappa. Och...
Precis, ja, vi hade köpt en gammal lanthandel i byn Anundgård.
Mm.
Fantastiskt hus där vi fortfarande bor kvar.
Ja.
Men det var bara en vecka efter att vi flyttade in, så lekte hon i, ja, det här huset är från 1911. Så de här trappstegen fick vi veta sedan är felkonstruerade. Så hon missbedömde när hon sprang upp och ner och lekte med sin kompis. Så hon föll ju handlöst 25 trappsteg på huvudet och fick 2 mindre blödningar då. Så att idag vet vi att hon har en medelsvår hjärnskada, men är högfungerande, men har väldigt kort arbetsminne, 15 minuter bara. Så, och det har varit, då upptäckte jag att det var så mycket okunskap, för det har varit mycket spekulationer och varför hon inte kunde gå i skolan och så vidare. Mm. För att utanpå så var hon ju den här härliga...
Ja, en väldigt vacker dotter har du också.
Ja, men tack. Ja, ja, men hon är fin och älskar att sprida glädje och kärlek och är glad och sådär. Och då... Det som var svårast för henne, tror jag verkligen, att det var ju de vuxna som ifrågasatte henne och sa uttryckligen till henne att du skolkar ju. Jag såg att du cyklade i helgen.
Men hon var hjärntrött och orkade inte med.
Precis, och hjärntrötthet har människor fått mer kunskap om idag. Det här var ju 2012.
Mm.
Och jag blev ju ambassadör för Hjärnskadeförbundet 2015. Därför att det kändes verkligen som ett kall där och då, för jag upptäckte ju hur mycket okunskap det fanns och författade meningar om hur det borde vara eller hur det ska se ut, till exempel att har man en hjärnskada så kanske man inte, en del tror att man inte kan äta eller gå, men så är det ju inte.
Nej, precis.
Utan det, ja, vi har ju varit på Umeås Kolbäckens rehabilitering, barnhabilitering i många, många år. Och sen även på Alvikstrandskolan. Den heter Alvikstrandskolan för att det ska kännas okej för barn, tror jag, att komma dit. Men det är en hjärnskaderehabilitering för barn och ungdomar med inriktning mot skolan då.
Hur gammal var hon när hon ramlade?
Hon var 8 år men ska ju fylla 9.
Mm. Och idag är hon 20?
Hon blir 22.
22, ja. När jag liksom satt och skummade lite grann boken, så Tova heter din dotter.
Ja, precis.
Hon är men sen bytte hon namn. Ja.
Ja, precis. Jo, men de efterföljande åren efter hennes olycka var ju en otrolig kamp mot både omgivning och skola faktiskt. Ja. För att få till... Ja, de trodde också helt enkelt inte. Utan det blev rykten om att jag skulle hitta på det här för att jag skulle... För att jag är artist och skulle bli mer känd.
Aha,
och jag vet liksom inte vad det skulle gynna mig. Alltså,
nej, låter ja, galet.
Ja, det var jättekonstigt. Ja. Men det kanske är så där i små byar, vad vet jag. Ja, i alla fall så... Hon mådde ju så dåligt eftersom hon inte fick... Hon blev inte trodd, hon fick inte gehör. Hon blev inte respekterad för den hon var. när hon sa att de behövde ta pauser så lyssnade de inte och så vidare. Så att hon kunde inte gå i skolan under många år och var sjukskriven och vi hade fantastisk vård. Läkarna och rehabteamet, de verkligen hjälpte oss och försökte slåss för att få till den här skolgången. För de såg ju hur illa ställt det var, men det gick verkligen inte. Och då blev hon hemma för att det gick inte att vara i den skolmiljön. Och då så en dag så sa hon, 2015 var det här, kom hon in till Patrik, då, min man och mig, i köket och sa, jag måste byta namn, jag ska byta namn till Rocky. Och då skrattade vi lite så här, ja. Har du sett filmen, sa vi. Nej, det har jag inte, vadå? Tova är en tjej som alltid är mot dåligt och när jag är Rocky då är jag stark.
Ja, men vad bra.
Och det var så häftigt för att... Ja, men att hon kom på det där själv och så tog vi upp det med hennes psykolog. Och så sa vi det, ja men hur blir det då? Det här är ju lite annorlunda namn. Ja. Om hon ändå liksom, om folk tycker att saker och ting är konstiga, kanske det här namnet kan förvärra, trodde vi. Och då tittade han på oss, han var yngre, fantastisk person verkligen. Och sa det, ja men vad då? Om Tova hittar ett sätt att överleva och det är ett namnbyte. Det är väl jättebra?
Ja, exakt.
Åh, vad vi kände oss korkade. Men, så att det namnbytet gick igenom då mars 2015.
Och hon är också musikalisk.
Ja, jag skrev ju en låt som heter Make a Change. Mm. Och vi gjorde ju en duett tillsammans då. Och ja, den har ju snurrat på runt i världen och hamnade på en topp 75-lista i New York 2021. Och vi gjorde också en Make a Change-turné i USA, hon och jag.
Ja, vad roligt.
Tillsammans med Dolly Partons körsångerska, som är min bästa vän idag. Som jag träffade första gången jag åkte till Nashville. Så där, det var vi tre och det var stående ovationer. Och vi märkte också att även i USA finns det stor okunskap kring vad hjärnskador innebär.
Ja, verkligen. Ja. Mm.
Så att vi fick ju vara med en stor intervju där som det blev en helsida. Och, ja, vi kände att vi kunde göra skillnad, för det var ju därför vi... gjorde den här låten och jag skrev den tillsammans med min kollega Jen Bostick i Nashville då. En av verserna är ju så här: When you look in the eyes of a stranger, what do you see? Do you find their every flaw or focus on the beauty? Alltså, hittar du alla fel när du möter en människa första gången? Eller kan du vara lite nyfiken?
Vi
människor är så snabba på att döma på utsidan. Mm. Och även om de ser om det verkar lite underligt för dig, ja men var lite nyfiken och fråga istället.
Smart.
Ah. Ja.
Men din man Patrik, han också, vet du, musiker?
Han har jobbat med event i, ja, vad brukar han säga, 40 år.
Så han är din manager, eller?
Ja, ja, men verkligen.
Det blir så.
Vi jobbar tajt ihop, som de gör många gånger i USA.
Ja. Alltså,
gifta par. Och det känns väldigt tryggt. Han förklarade för mig när jag träffade honom då, för 25 år sedan, att... Ja, men jag gillar att göra allting bakom en scen så att det blir perfekt och att allting blir så bra för publiken.
Ja.
Och jag gillade ju att musicera så att vi varit en väldigt bra kombo. Så att när jag gör konserter så finns han med mig där och ordnar med teknik och ljus. Och, ja, men han ser till så att jag bara är trygg och kan leverera och det känns så underbart att få jobba tillsammans.
Nu jobbar du, det har vi inte sagt, men du jobbar ju här i Tyresö. Ibland, eller ofta, eller hela tiden. Jag vet inte riktigt, för du har ju varit anställd på Svenska kyrkan, va?
Ja, precis. Ja, jag jobbar deltid här.
Deltid. Mm. Och du har haft körer här.
Ja, jag har en gospelkör som är 85 pers.
85 pers, ja. Mm. Mm. Men du åker ändå då till USA?
Ja, precis. Jag ska åka nu 7-19 oktober.
Så du har liksom den grejen att du både kan jobba här och så kan du åka iväg. Åker du till Nashville varje gång då, eller?
Ja, det är där som jag blomstrar, kan man säga.
Och är det så?
Där känner jag mig trygg. Och, ja, nu har jag faktiskt ett hemligt projekt på gång också. Så det känns väldigt spännande.
Ja.
Men jag ska spela in ny musik. En låt som heter It Feels So Good. Och äntligen kan jag ju faktiskt säga det nu. Det känns så bra. It Feels So Good. Så det ska bli jättekul att få spela in den.
Och den här boken nu. Från Kaolack till Nashville. Hur kommer du att liksom lansera den, förutom att du gör det här på Tyresöradion, förstår jag, men, och TV4? Men hur kommer det någon mer evenemang kring den?
Ja, det har faktiskt, det var så roligt för att det var ett stort intresse, så jag har jättelång signeringsturné från Göteborg ända upp till Lycksele.
Ja, vad roligt. Och du kommer sjunga och du kommer göra liksom små event kring boken.
Ja, precis. Och jag ska vara i Tyresö centrum 13 september.
Aha, på akademibokhandeln?
Precis, för att de har centralen köpt min bok faktiskt, så det är fantastiskt kul.
Vad roligt, ja, för att idag är det jättemånga som skriver böcker, men väldigt få blir ju utgivna av andra. Så att det är många som får finansiera sina egna böcker idag, och ja, även egna skivor. Så att det här med att göra en skiva eller göra en bok, det är inte så lätt idag.
Nej, alltså jag kan säga att jag har ju skrivit på den här boken i runt 13 år. Jag har ju skrivit dagbok.
Och... Ja, du skrev dagbok även som barn.
Ja, så jag har alltid liksom dokumenterat. Men de sa åt mig, mina kollegor i Nashville 2010-2011, att kom ihåg nu, skriv detaljerad dagbok. För det här kommer gå så fort så du kommer bara ihåg hälften sen.
Aha, de sa det också.
Ja, och sen har jag haft en liten dröm om att ge ut en bok, men framförallt så började jag föreläsa, för jag kände att jag kunde hjälpa människor genom att mitt berättande om min musik, kan jag så kan ni, kom igen, det går att ta sig igenom det mörkaste och svart. Så det har jag ju gjort då i 13 år, och sen så har jag med författare i samarbete med Marianne Wilöv då, som också ursprungligen är från Sundsvall som jag, och hon hjälpte mig att sätta ihop hela historien, ja, för den var ganska spretig. Och sen då så skickade jag runt till olika förlag, och då nappade Idos förlag, och det gick väldigt snabbt. Och det som var så kul var att jag skickade in det i början på mars, och det gick bara några dagar, och så fick jag svar direkt och kontraktet samma vecka.
Men det är ju inte vanligt idag.
Nej, och det har gått så fort, så 8 mars på min mammas namnsdag, lite kul, på internationella kvinnodagen, då fick jag kontraktet. 21 mars hade jag omslaget, och nu har jag den i min hand.
När jag då skummar igenom din bok, för jag har ju inte hunnit läsa den, för så snabbt läser jag inte, så har jag läst delar av den. Men du blev ju sjuk också, du fick någon slags autoimmun sjukdom, va?
Ja, precis. Jag skulle säga det, att boken handlar om livsmod och kärleken till livet, att våga leva när det är så mörkast.
Ja!
Och det har ju varit lite mörker sådär, men återigen, alla vi människor drabbas i olika perioder, och det handlar ju om... Vad gör vi av det? Liksom? Hur ska man orka leva med det? Alla minnen och alla erfarenheter. Och det var ju så, under en ganska lång period så blev vi förföljda, hela vår familj. Och
hade en stalker?
Ja, precis. Han blev fälld också i domstol oktober 2017 i Sundsvalls tingsrätt.
Vad bra.
Det var väldigt bra.
Det är inte heller lätt att få till.
Nej, och han hade kontaktförbud först mot hela vår familj. Även till Rocky då, som var väldigt liten. Så jag tror att det kanske var en av anledningarna att de gjorde det även mot vårt barn. Så att då hade han först kontaktförbud, och då sa åklagaren till mig att det är väldigt ovanligt, för att över 70% av alla ansökningar avslås.
Ja.
Och sen blev han då fälld för ofredande då, ett halvår senare.
För sånt måste ju vara helt jättejobbigt, att ha någon som är efter den hela tiden.
Ja, det var fruktansvärt. Och sen hade han en så kallad kompis också som hade ett drev på Facebook då. Han skickade sms, och den här kompisen skickade på Facebook massa osanningar, så Per Herrej från Musikerförbundet fick gå in och skrev ett brev som levererades direkt till henne då.
Ja, det går att läsa om det här, tror jag, i Aftonbladet. Jag såg en artikel om det där, va? Det ligger om man söker på det.
Ja, men dig. Precis. Ja. Och då,
men det är ju fantastiskt att du vågade ta fight, eller ni vågade ta fight med det här, för det är ju, det är nästan så, för jag jobbar ju på Sveriges Television. Där var det ju väldigt många som blev utsatta faktiskt för någon som blev helt förföljde vissa av de här stjärnorna, på att säga, men de som var i rutan. Och då var ju snacket att ligg lågt, säg ingenting. Alltså det var väldigt lite, man skulle inte gå ut med det. Man skulle liksom låtsas som att det inte fanns, men då fortsatte det bara. Så att det var ju någon som vågade ta fight, och det var också den personen dömd. Så att det här, det är ju modigt att våga.
Ja, jag kan säga att jag har nog aldrig känt mig så modig som nu och genom de här åren. Men först, så, vi sa ju ingenting först, men genom att det blev bara värre och värre. Och då gjorde Patrik och jag vi gjorde en video faktiskt som hette Nu har vi fått nog.
Ja.
Och det gjorde vi när Rocky gjorde en stor operation i Umeå. För vi kände bara att vi orkar inte med det här också.
Nej.
Det är nog med att ha ett barn som är sjukt. Och det fick flera 100 000 visningar. Och det var väldigt skönt att få den supporten. Och då liksom slog vi hål på ballongen, eller vad man ska säga.
Ja, sätta ner foten.
Ja, alltså vad ger rätten till en annan människa att förstöra en annan människas liv? Vad hade jag gjort? Jag hade ett jobb som var lite annorlunda. Jag är kvinna, och det var väldigt mycket anmälningar och jag var som dålig mamma och stackars Patrik som fick laga mat. Det kändes lite gammalt och förlegat. Men det jag skulle komma till när du frågar om min sjukdom då, det är ju den här typen av stress har man ju inombords dygnet runt. Och jag är en sån här människa som jag fortsätter tills jag stupar.
Mm.
Men min kropp sa liksom ifrån när den här personen, när mannen då fick kontaktförbud, då blev jag så lättad. Jag minns att jag bara andades ut och sa till min man, det här måste vara det bästa som har hänt på väldigt länge.
Ja.
Och när jag slappnade av, då var det som att mitt immunförsvar kraschade.
Jaha,
ja,
för då hade liksom du varit spänd och liksom haft det hotet på dig hela tiden.
Ja, jag var ständigt rädd och ja, alltså det var... Det går riktigt inte att beskriva. Vi fick ett hotbrev från signerat HA att jag skulle sluta åka till Nashville annars.
Jaha, men usch.
Ja, det går inte att beskriva riktigt. Om man läser boken så förstår man lite.
Ja, men får säga det är ju fascinerande hur du skriver den här boken. För den vandrar ju mellan din uppväxt och vad du var med om. Och sen massa glädje kring musik.
Mm.
Så det är liksom... Det är plus och minus hela tiden. Det är svart och vitt. Det är liksom, man blir ju helt fascinerad av att den kraft som du ändå har när du varit med om så mycket grejer.
Ja, men tack, vad fint att du säger det. Men jag tänker det att var och en måste hitta sin väg genom svårigheter. Och min väg har ju varit genom musiken.
Det var genom musiken, ja.
Pianot. Och någon annan kanske har en trädgård som passion eller njuter av sina barnbarn eller vad det nu kan vara. Njut av det som du har och gör det mycket när det är svårt. Och sen ett tips som jag faktiskt kan ge när man är i olika typer av mörker, det är att byta miljö om man kan. Jag hade ju en sommarstuga bara 8 kilometer från vårat hem. Men när vi bytte och bara var där så var det som att vi bytte värld en stund.
Ja, ja.
Att vi fick andrum. Och det var jätteviktigt. Så vi tror ju hela familjen att vi klarade det. På grund av att vi tog en liten paus ibland. Vi gick ut i skogen eller åkte skidor eller grillade korv. Vad det nu kunde vara. Bara vi gjorde något annat.
Mm. Var bor du någonstans? Bor du i Stockholm eller bor du där? Du pendlar mellan?
Ja, precis. Jag bor mest i Stureby. Men vi har kvar vårt hus i Anongård.
Ni har det, ja. Mm. För du har släkten där uppe också?
Ja, precis. Den släkt jag har kvar efter Rockys olycka.
Men du håller kvar vid det? För det är väl där i den här byn som det också finns tråkigheter. Är det inte jobbigt att komma dit då?
Precis. Jo, den frågan får jag faktiskt alltid. Och det är klart att det är det. Men under alla år så tänkte vi att vi har faktiskt inte gjort något fel. Vi har hittat vårt drömhus. Och just ett hus där på landet, det går inte bara att sälja igen. Vi hade precis flyttat dit. Och Rocky var väldigt, hon var sjuk. Alltså hon var ju skadad. Så att det hade inte varit möjligt. Och sen älskar jag skogen. Jag älskar närheten till vattnet och träden. Och jag behöver det för att jag jobbar ju väldigt intensivt i perioder. Och jag älskar att bo i Stockholm väldigt mycket. Men jag behöver den här pausen och åka hem.
Fattar. Men jag tänkte då, när du drar den här historien. För att det var ju liksom både det här din uppväxt och din mammas död. Och hela det här med tsunamin och din dotter och din egen sjukdom och allting sånt. När du berättar det och sjunger, hur reagerar de du, när du, för du delar ju faktiskt de här historierna när du spelar. Vilka reaktioner får du från din publik?
Ja, det är det som jag känner så, jag har fått så otroligt mycket fina kommentarer genom åren. För att människor kommer fram till mig efteråt, tar mig i handen, säger att det känns som du pratade till mig. Åh, jag har också varit med om det här, men jag visste inte hur jag skulle göra. Nu kanske jag tar chansen. Jag pratar väldigt mycket pepp och hur jag gjorde och det bildspel. Och jag brukar säga så här, om jag kan hjälpa en människa då och då så hjälper det mig och då känns det värt allt jag gått igenom. Det känns otroligt fint, så mycket kärlek. Och efter det här Nyhetsmorgon så har jag aldrig fått så mycket meddelanden. Alltså det är så mycket kärlek. Jag hade aldrig kunnat trott det, men jag tror att det är det här igenkänningsfaktor, att människor kan känna igen sig, för att öppnar man dörren lite på glänt och berättar lite grann så märker man att människor är med om liknande saker och kan dela. Mm. Tänk bara att man kan ge någon annan en kram när någon har berättat något. Alltså det kan läka så mycket, bara att dela.
Och det som jag tycker är fantastiskt, att du när du skriver den här boken, du skäms ju inte, du står ju för de här grejerna. Det är också en del av att liksom vara människa, att våga vara sig själv och inte låtsas som att man är någon annan. Har man varit med om någonting svårt så är inte det någonting man behöver liksom, ja, skämmas över.
Nej, precis. Så den är faktiskt 100% sann. Och jag, det har jag varit väldigt bestämd med. Du får inte skarvas någonting, utan det ska vara 100% sant. Och det, jag känner extra för det, för att jag har alltid försökt att passa in, om man säger så. Ja. Att jag försökte forma mig, eller i skolan eller vad det nu kunde vara, så försökte jag liksom göra om mig så att jag skulle passa in eller vara omtyckt. Ja. Men det blir ju alltid fel. Liksom.
Det blir alltid fel.
Ja. Ja. Så att det, idag känner jag att idag är jag mig själv 100%. När jag är på jobbet i kyrkan och möter människor, ja, så, och möter de mig på ICA, så är jag likadan.
Inte det en fantastiskt bra råd? För det är väl det som jag tänker också ungdomar idag, som tror att de måste vara någon annan. Ingen duger. Mm. För det är väldigt många ungdomar idag som mår dåligt av olika anledningar. Och att på något sätt så vill man vara något annat.
Verkligen. Ja, sociala medier, det är verkligen på gott och ont, och det är mycket utseende, fixering, ja, och så vidare, så att, som även jag jobbar med liksom själv. Men det finns bara ett exempel av dig, och du är bäst på det, så kör på det.
Och inte det, nu låter jag som jag förstår någonting när det gäller musiken, men om jag har tittat på några sådana här filmer också med, jag kommer inte ihåg den filmen heter, när, som just handlar om det här, den här musiken, att få gråta, alltså folk blir berörda av historierna när folk haft det tufft. Och just det här att det är inte bara en dans på rosor. Det är väl också lite grann hemligheten bakom Taylor Swift. Hennes fenomen att hon berättar också när hon haft det tufft. Eller hon på något sätt är ärlig, säger de här flickorna som lyssnar på henne. Jag har inte den, kan inte så mycket om det här. Men att det går fram när man gör musik från sitt hjärta.
Absolut. Och många säger, men varför åker du till Nashville? Det är ju så bra musiker här. Ja, men det är inte det att jag har valt bort eller valt något. Utan det var ju det att min man skickade 4 av mina första låtar 2010 till Charlie McCoy, som multiinstrumentalist och har spelat på 10 000-tals inspelningar på alla hits du har hört. Och han fastnade för de melodierna och bjöd över mig. Och han skulle dra ihop ett gäng, som han sa. Och det visade sig vara legendarerna som har skapat vår musikhistoria.
Det är ju fantastiskt.
Så där stod jag, lilla Jessica från Sundsvall, och hade i stort sett ingen studioerfarenhet. Och de bara tog mig i sin famn och lyfte mig och tro på mig. Och sen bjöd de in mig till låtskrivande, och jag har bott hemma hos dem, och sen har det bara fortsatt.
Ja, det är fantastiskt. Det berättade du faktiskt om i förra programmet förra året. Så att det är jättekul att du kom hit igen, och jag tänker att nu får folk köpa din bok. Du får tala om återigen vilken dag som du har boksläppet på Akademibokhandeln i Tyresö centrum.
Ja, faktiskt boksläppet är 12 september, ja, torsdagen på Quality Hotel Globe, och dit är alla välkomna mellan klockan 18:20.
Okej.
Och sen dagen efter, fredag den 13,
ja, det var bra,
september, då är jag på Akademibokhandeln.
Ja, men det, faktum att det är ett bra datum för dig, tänker jag. Då gör man nog bra att fredag den 13.
Ja, ja, precis. Ja, det är bra. Då kommer jag vara här i Tyresö centrum då.
Jättebra. Tack så mycket, Jessica Falk. Nu ska vi spela hela den där låten som de bara fick höra lite av i början. Darling girl, my blessing.
Some people want it so much love inside.